tog slut av poeten Mikael Hovrat Dahlman. Idag är den dagens dikt här i P1. Och ni hittar den i appen eller på vår webb. Vi kommer aldrig glömma. Producent Henrik Arvidsson, ljudtekniker Lotta Linderar. Jag heter Lisa Bergström.
Jag var liksom ett kreativt barn, mycket fantasi, och när man då får såna här krafter omkring sig som liksom säger att saker och ting är farliga och att Satan finns, och det var oerhört skrämmande.
Bästa lyssnare, efter succéromanerna Stöld och Straff kommer nu författaren Annelien Lestadius med sin tredje bok på S, Skam. En roman med bakgrund i hennes egen uppväxt nära en strängt kristen tro i trakterna i och runt Kiruna. Lundströms bokradio.
Lördag klockan 17 i P1 och redan nu i Sveriges Radio Play-appen. Närmast nyheter, klockan är 8.
Här är Ekot. Näringsminister Ebba Busch varnar svenska företag för att lämna Sverige och istället etablera sig i USA för att undkomma de nya amerikanska tullarna.
Välj inte världens mest oberäkneliga ledare i det här läget. Man vet vad man får i Sverige, man vet vad man får i EU.
USAs tullpaket med bland annat 20% på varor från EU och 25% på bilar har ju dominerat nyhetsrapporteringen sedan president Donald Trump tillkännagav det här i sitt tal häromkvällen. Igår sa Volvo Cars vd Håkan Samuelsson till Ekot att företaget kan komma att välja att producera fler bilar i sin fabrik i USA och såg framför sig att företaget skulle växa och inte behöva skala ner på verksamheten i Göteborg. Och så här svarar Ebba Busch på det.
Mitt budskap är rakt motsatta. Jag menar att det är riskfyllt med både bolags framtid och arbetstillfällen att göra en flytt till ett land som just nu leds av en så oberäknelig ledare.
Så hur kan då regeringen göra för att se till att företagen stannar? En kraftfull respons mot USA, hårt mot hårt. Och fortsatta regelförenklingar för företag, säger Ebba Busch.
Lätta regelbördan rejält, och det tror jag att det kan göra det mer attraktivt för företag att stanna.
Reporter Katarina Helmersson. I Iran har minst 230 människor avrättats under årets tre första månader. Det är mer än dubbelt så många som motsvarande period i fjol enligt Norge-baserade Iran Human Rights, IHR. 8 av de avrättade är kvinnor. Och IHR varnar nu för att Iran kan utnyttja allmänhetens oro för en konflikt med USA till att avrätta fler politiska fångar. I fjol avrättade landet 975 fångar, det högsta antalet sedan IHR 2008 började föra statistik över Irans avrättningar. Det är brist på nötkött i många svenska butiker, och antalet nötkreatur i landet har minskat stadigt de senaste 30 åren. Något som Mikaela Jonsson, vice ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund LRF, förklarar så här.
Nej, men den största anledningen handlar ju faktiskt om en för låg lönsamhet under en för lång tid. Vi behöver öka lönsamheten. Det är först då man vill satsa på sin produktion, utveckla den, bygga ut eller öka.
Ett misstänkt farligt föremål har hittats i Västra hamnen i Malmö, och ett VMA-viktigt meddelande till allmänheten har utfärdats. Polisen uppmanar boende att hålla sig borta från fönster och balkonger, och området kring föremålet har spärrats av. Det avslutar Ekot, i studion Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Nu följer 45 minuter här i P1 med Filosofiska rummet. Programledare Cecilia Strömberg Wallin. Programmet sändes första gången i söndags.
Vi lever i en känslotid. Vi talar mer om hur vi känner än vad vi tycker. Det ska kännas rätt, och ministrar är förtvivlade. Vad gör känslofokuset med oss? Det här är Filosofiska rummet om känslans makt i vår tid. Och i filosofiska rummet finns denna gång filosofen Fredrik Svenius och historikern Jens Ljunggren. Mycket välkomna hit.
Tack, tack.
Och välkomna alla lyssnare. Hur känns det att vara här?
Ja, det känns alltid lite pirrigt hur många gånger man än har varit här. Så är det.
Mm. Och Jens?
Ja, det känns ganska pirrigt, måste jag säga. För mig, jag är inte så radiovan, måste jag säga.
Men jag tycker också att det kan kännas ganska pirrigt, men... Att det brukar kännas härligt när man väl sätter igång. Men det är ju så här att vi frågar hur det känns. För att något ska vara bra så ska det kännas bra. Och inte bara i nära relationer utan även så här på jobbet. I politiken är det viktigt med känslorna. Man tar oro på allvar, förstår upprördhet, har som mål att vi ska känna oss trygga. Ni har ju båda två ägnat er mycket åt känslor. Fredrik, du har skrivit om känslans betydelse i våra liv. Jens, du har tittat på känslor i idrott och politik. Håller ni med om att vi lever i en känslotid? Jens, vad säger du?
Ja, det skulle jag säga. Vi gör, och vi gör ju det i den meningen att vi pratar väldigt mycket om känslor. Och sen får man ju skilja det på vad människor egentligen känner. Det är ju två olika saker, men att absolut pratar vi om känslorna. Och att det här har blivit ett tema, om jag får ta min egen disciplin här i historia. Så bara det att vi forskar om det. Det var ju ganska nytt i början på 2000-talet. Och ena sidan så var det ett fascinerande ämne, men det var också mött en hel del skepsis. Det där kan man väl inte forska om. Hur ska man kunna veta någonting om det? Och nu har ju det blivit ett jätteinn ämne, sådär. Och så att det finns många tecken på det. Man kan också titta på sådana att vi har ju börjat sätta känsloord på andra företeelser. Jag tänker på vår psykosocial arbetsmiljö, sånt där som kommer in, att vi kopplar det till en känsla också. Och rätt nyligen fanns ju ett initiativ i en utredning som föreslog att vi skulle psykisk misshandel skulle bli ett eget brott. Och det, jag tror inte det blev det, men att ändå de här sakerna kommer upp och diskuteras, det säger ju också någonting om det här samtalet om känslor, att vi är väldigt inriktade på det.
Fredrik, vad säger du?
När man forskar och tänker om känslor så tror jag att det är viktigt att förstå att det är svårt att säga om vi känner mer nu än förut, därför att vi kommer liksom inte åt själva upplevelserna och erfarenheterna. I någon mening så tror jag att människor har känt de här olika grundkänslorna ända sedan liksom, tidernas begynnelse. Men det som har ändrats är fokus på känslor, att vi talar mycket om dem. Och om jag ska lägga någonting till det Jan sa så skulle jag också säga att kanske har också det här med liksom själva expressiviteten, alltså känslouttryck, förändrats. Det har liksom blivit mycket mer legitimt att visa starka känslor. Och jag har sett en ganska stor polarisering när det gäller känslor. Man ska känna att någonting är väldigt bra eller väldigt dåligt. Man ska älska något eller ska man avsky det. Och det där tror jag är ett sätt att liksom uttrycka känslor som har blivit mer och mer fokuserat. Och också i gruppprocesser. Alltså vi älskar och avskyr tillsammans och finner någon slags liksom resonans i varandra. Och där förstärks känslorna.
Det här då att vi pratar mer om känslor nu. Betyder det att känslorna har blivit viktigare?
Det skulle jag nog säga, att vi är upptagna av våra så att säga, känslomässiga erfarenheter och våra psykiska hälsa och sånt där. Det har ju öppnats ett fält här, att det här är någonting vi kan prata. Vi tar känslor på allvar på ett helt annat sätt. Och sen kan jag ju tänka på det också, som Fredrik skriver om, att känslorna har ju också uppvärderats. Så här, relation, känsla, förnuft, det har ju skett en ombalansering av det. Om man har börjat prata om att det här känslor, det är inte bara något som är ett störmoment, utan att vi tänker i och genom känslorna. Så det är ju också väldigt sådana tecken i tiden på att någonting har hänt kring hur vi förhåller oss till det här.
Precis, det är nästan som att vi har någon slags liksom uppdrag att arbeta med våra egna känslor. Och det finns massor med olika manualer och självhjälpsböcker och idéer. Det där har att göra också med någon slags brett genomslag för psykologisk forskning kring känslor och psykoterapeutisk forskning kring känslor och sådär. Så att känslorna, man kan inte liksom bara gå omkring och känna. Man måste förhålla sig till det på olika sätt också och helst jobba med det så att man liksom känner rätt. Känner in sig själv och vem man är och vilka andra är och sådär. Så fokuset gör också på det sättet att vi nästan arbetar mer med känslor. Eller förväntas göra det i alla fall.
Om man tittar historiskt då, hur udda är vi så att säga? Vilken roll har känslorna spelat tidigare om de är så viktiga för oss nu?
Alltså det stora perspektivet är ju att i liksom filosofi och kultur och vetenskapshistoria så har känslorna liksom traditionellt varit någonting som vi liksom inte ska hänge oss åt, därför att vi istället ska vara förnuftiga. Det är liksom själen istället för kroppen som den seriösa människan satsar på, och känslorna riskerar alltid att dra oss ner i det här kroppsliga träsket av sex och mat och massa såna här grejer. Så att det finns en sån lång historia där det har funnits ett slags behärsknings så att säga, ideal, och det blir kanske än allra starkast med den här rörelsen som man brukar kalla för upplysningen, liksom slutet av 1700-1800-talet. Men samtidigt med upplysningen kommer ju också romantiken med Rousseau och så. Han är ju en riktig känsloknarkare, så att där är det mycket känslor också. Så det finns undantag till det här. Det finns vissa känslor, till exempel inom kristendomen, som har varit liksom, inte bara okej, utan liksom föreskrivna. Kärlek, trofasthet och kanske också någonting kring den här starka ilskan som vi ser idag, den här liksom revolutionära känslorna, tror jag också kommer därifrån, från kristendomen och från det som sen händer i Frankrike på slutet av 1700-talet. Hela den här idén om att de svaga ska bli de första, att de förtryckta är förtryckta och ska lyftas upp, alltså hela det kommer från kristendomen.
För att fylla på här, där har det ju gått, alltså om vi tittar på den här pratet om känslorna, så har det ju gått i vågor lite grann. Det har alltid funnits en sån här dualism som Fredrik pratade om, att det finns någonting som vi kallar förnuftet eller något, själen, tankarna som ska behärska känslan. Men det har ju också förändrats, för att tidigt där i Platon till exempel, han hade ju en idé om att förnuftet och drifterna, de fanns båda i själen. Och det där går vidare sen in i kristendomen också, kyrkofäderna. De hade också såna här idéer om att men känslorna, dels att de finns i själen, den här uppdelningen som vi har mellan kropp och själ var inte riktigt så tydlig. Sen fanns det olika känslor, vissa var bra, det var de som tog oss närmare hos Gud. Sen var det dåliga känslor, det var de här som Fredrik, de som drog ner oss mot det jordiska eländet. Men det där ändras ju också, där är ju upplysningen en sån här vattendelare. Och sen på 1800-talet, inom i alla fall den medicinska diskursen, då kommer den här idén att känslorna förpassas till kroppen. Där har vi också den här nedvärderingen som vi pratade om och som vi har levt med ganska fram till idag. Och då är förnuftets roll är inte längre att, så att leda känslorna rätt, utan förnuftets roll är att, så att behärska, kontrollera känslorna. Samtidigt som de här idéerna slår igenom, så här, men, och det finns ju en sån uppdelning där med manligt och kvinnligt och offentligt privat. Men samtidigt som den här liksom, diskursen finns, så ska ju män och överhuvudtaget människor förväntas vara så här passionerat nationalister och älska sin nation. Så att det är ju verkligen full av paradoxer, hela den här utvecklingen. Men sen idag då, som vi pratar om, då har det skett en omvärdering. Då har vi börjat titta på det här nytt och liksom tänka om det där. Så att på något plan kan man säga att det är liksom de olika steg här som vi har gått igenom.
Men vad är det som har drivit fram det här nya synen på känslorna, som att de är viktigare och någonting vi ska prata mer om?
Man ska se på den här vändningen från ett slags ideal av behärskning och avklarat förnuft mot ett mera liksom engagerat förnuft, mer av de här, jag pratade om de här revolutionära känslorna förut, att man känner väldigt starkt mot någonting eller starkt för någonting. Då tror jag man ska titta där någonstans kring 1970 eller någonting sånt. Alltså, då får det här med att känna starkt, det blir liksom föreskrivet och förväntat på något sätt, och också att visa det, göra det i grupp. Och det är också då som psykoterapin slår igenom på det sättet att vi får hela den här lär känna dig själv-rörelsen som liksom 40-talisterna sysslade med under 70-talet. Man ska finna sig själv, och det gör man genom känslorna i ganska hög utsträckning. Och sen fortsätter den utvecklingen över 80-talet och fram emot idag. Och då kan man lägga till ett par andra saker. Det ena är ett slags liksom, ibland lite nyliberalt fokus på det egna liksom, självet som ett slags, nästan ska man säga, projekt. Där får vi den här genomslaget också för den positiva psykologin. Det här, det är viktigt att liksom vara optimistiskt och allt det här och ta utrymme. Och sen så hakar vi på sociala medier naturligtvis, som är liksom den ultimata förstärkningseffekten för det här liksom expressiva känslolivet som vi pratar om, och som är det som har, liksom har förstärkt det här väldigt mycket, skulle jag säga, de sista 10-20 åren.
Jens, Vad är de viktigaste drivkrafterna för att känslorna har blivit så mycket viktigare eller hamnat mer i vårt fokus?
Det är flera olika historiska processer som verkar åt samma håll. Och de har lite olika djup och längd och sådär. Men en sak skulle jag kalla att det uppstår en vantrivsel i rationaliteten. Mm. Och här fanns ju då, och det här är då liksom, det här ser man redan från slutet av 50-talet, att intellektuella som börjar problematisera det här. Vad är det för värld vi lever i egentligen? Och nu hade vi en välfärd och det var väldigt tryggt och bra och allting fungerade väl och sådär. Men vad är meningen med allting, börjar de fråga sig. Och de säger att det finns en utsvultenhet, vi längtar efter känslor, vi blir omskakade. Så att det är ju någonting som sätts igång här utifrån den här, liksom, det är en upplevelse av meningsförlust eller känsloförlust i samhället. Och då driver man igång det här, och det här är ju ändå så att en rörelse som sen kan kanaliseras in i de radikala rörelserna. Och min syn på det här är att det börjar väldigt mycket som det är längtan efter att känna starkt. Och sen hittar de här rörelserna undan för undan sina objekt. Vietnamkriget kommer sen, och sen kommer också så småningom den här låginkomstutredningen, tror jag han hette, som visar att det fanns massa restfattigdom i Sverige. Så man kan liksom hitta de här objekten för orättvisa och kanalisera sin känsla på. Så att där, det börjar där, och där föds så småningom också den här idén om att vi ska vara autentiska, vi ska vara äkta, vi ska vara spontana. Där har vi också en, sån här, en grund till en individualistiskt tänkande, att vi ska utgå väldigt mycket från oss själva. Så att det är en del i detta. Det finns jättemånga forskare som på olika sätt har lanserat teorier om vad det materiella välståndet, vad det gör med oss. Och när vi kommer till en viss nivå, då menar man att det är då vi kan börja ställa de här frågorna kring vad som är meningen, vad vi ska känna, hur vi ska må. Och sen skulle jag säga en tredje då process som också griper in i det här, det är ju att känslorna blir ju produktiva resurser. Så det här handlar om att människor producerar mer om de känner bättre. Och det här måste vi också inom i management-tänkande, inom produktion och sånt där, det måste vi ta hänsyn till på något sätt och locka fram de här. Att människorna måste få utvecklas också.
Det här är Filosofiska rummet om känslornas höga status med historikern Jens Ljunggren och filosofen Fredrik Svenius. Och frågan är vad det gör med oss att vi lever i en känslotid. Starka känslor väcker intresse. Förutom att det bidrar till spridning i sociala medier så blir känslorna nyheter. Det kan vara en minister som blir förtvivlad, intressegrupper som är förbannade på nya Snövit-filmen eller Måns Zelmerlöws nakna bitterhet efter att ha förlorat Mellofinalen.
Måns, känslor just nu, tankar?
Nej, jag kommer inte säga någonting annat än att jag är superbesviken. Jag är tävlingsmänniska och det gör ont. Det gör jätteont. Det här vet inte fan om jag gör om.
Det blir inte mer Mello för dig?
Jag vet inte fan om jag... Nej, jag vet inte.
Men du dyker upp efter västen i alla fall?
Det är också oerhört osäkert.
Känslor överallt. Hur påverkas vi av att leva i en känslotid, Fredrik?
Alltså en påverkan är det här att det också faktiskt, vi pratade ju förut om känslorna som en slags liksom motdiskurs mot liksom upplysningen och förnuftet. Och jag pratade också om romantiken då, så man kan säga att det här som Jens tog upp har funnits med oss så länge som det här avklarande idealet har funnits också. Och nu har det liksom gått så långt, tror jag, mycket åt känslohållet att människor har börjat i ganska stor utsträckning tröttna på den här liksom, idrottsjournalistsfrågan, hur känns det nu? Och de har också tröttnat på att politiker alltid ska ställa sig upp och säga att de är så förbannade och sådär. Det finns en skepsis mot det. Det pratas ganska mycket om att vi borde fokusera mindre på känslorna, framförallt i politiken, och kanske också fokusera mer på vad som faktiskt görs än vad folk känner i en massa olika sammanhang. Så jag skulle vilja peka på den där motdiskursen. Men sen lägga till då, för att svara på din fråga, vad det gör med oss. Varje tid har ju sina känsloscripts, sina känslomanus för hur man ska bete sig i olika situationer, vad man ska känna, vad som är påbjudet. Men det faktum att känslomanusen i vår tid är ganska så här liksom starkt utlevande och polariserande i olika riktningar, tror jag också faktiskt gör att de upplevda känslorna som finns i basen kan förstärkas. För att de där två sakerna är inte helt oberoende av varandra. Det är ju till och med så, det har man ju visat, att om man samlas och skrattar tillsammans, så, fast man inte har något att skratta åt, så kan man liksom bli gladare. Så att det är som expressiviteten, att visandet av känslorna, kännandet av känslorna enligt de här manusen kan också förstärka känslorna.
Så vi känner mer.
Vi känner mer och vi... Kanske också om det liksom blir påbjudet att man ska känna sådär starkt i grupp och verkligen hata folk och sådär. Då kan det ju också leda till att man hatar mer. Alltså det tror jag. Mm.
Jens, hur ser du på hur vi påverkas av att vara omgivna utav starka känsloyttringar överallt?
Men om vi tar den här liksom utvecklingsprocessen då som vi har skissat på. Jag leker lite grann med den här Tiho Marshalls idé om medborgarskap. Och han hade en idé om att först är det juridiskt, sen är det ett politiskt, det är demokratin och rösträtten, och sen har vi ett socialt medborgarskap, det är ungefär välfärdssamhället. Han pratade aldrig om att det fanns ett emotionellt medborgarskap, men jag leker med tanken att vi kan tolka den här utvecklingen utifrån det. Vi kommer till den här punkten när vi börjar också börja kräva, vad är det vi har rätt till att känna, vad är det vi ska känna? Och det är de frågorna som börjar ställa sig här. Hur ska det egentligen kännas, som du sa här i början, hur ska det kännas att jobba? Hur ska det kännas att, hur ska kärlek kännas egentligen? Hur ska det kännas att ingå i ett äktenskap? Hur ska sexualitet kännas och sånt där? Och det är de här frågorna som dyker upp här vid den här tiden. Om vi går fram här, MeToo-rörelsen är också en sån här uttryck av det, att just den här frågan, vad är det vi ska stå ut med? Vad är det vi inte ska stå ut med? Och det är det som har då börjat omförhandlas. Och det ser man ju tydligt. Nej, det här finns massa beteende. Det här tycker vi inte att vi ska stå ut med längre. Så att det blir också ett sätt att sätta gränser på det sätt.
Men betyder det här då att vi också blir mer empatiska?
Jag är tveksam till det, alltså, därför att vi har ju det som jag pratade om sist här, som jag tycker är ganska viktigt om vi nu ska prata om just 2025. Det som har hänt genom utvecklingen där människor tillbringar mer och mer tid framför skärmar på olika sätt. Jag tror inte att det egentligen gör oss mer empatiska. Jag tror snarare att det finns en slags avtrubbningseffekt faktiskt när det gäller empatin. Alltså kanske har vi blivit liksom lite känsligare i största allmänhet, så att vi liksom reagerar på saker och blir så här liksom upprörda och liksom förbannade eller jätteledsna. Men jag tror sällan att det är kopplat i det mediet till att vi verkligen känner in en annan partikulär människas känsloliv och upplevelser och erfarenheter. Och det är ju det som empati betyder. Det var empati vi frågade om. Liksom. Så att jag är inte säker på att det har gjort oss mer empatiska. Jag är snarare orolig för att det har gjort oss mer avtrubbade. Alltså. Mm.
Det finns ju många, jag tänker Jens, du pratade ju om olika grupper som ställer... krav på hur det ska kännas och vad man ska behöva stå ut med. Tycker du att vi därmed har blivit mer empatiska?
Mm. Ja, jag tycker det. Jag skulle säga att det är den här utvecklingen som vi ser. På ett sätt har vi faktiskt blivit mycket mer empatiska. Och jag läste en tysk filosof, Svenja Flassföller heter hon. Hon diskuterat det ganska intressant, och hon pratar om finkänslighet, sensibilitet, och så bygger hon på den här Norbert Elias tes om civilisationsteorin, att vi har blivit mer och mer civiliserade. Men det har ju också inneburit att vi har fått, å ena sidan har vi lärt oss att behärska våra känslor, men det har ju också fött nya känslor, så vi har ju blivit finkänsligare för andra saker. Och det är också det som hon resonerar kring, att det här idag då, så vad är det som händer idag? Vi har ju alla de här vi är mer uppmärksamma på hur det ska kännas, tycker jag. Man märker det i arbetslivet. Så där. Vad kan man utsätta folk för? Vad kan man inte utsätta folk för? Även de här, alla de här kulturkampen och här, vad vi ska få säga, vilka ord får vi säga, hur ska vi kalla vissa bakverk, könspronomen och sånt. Och det där har ju absolut diskuterats fram och tillbaka. Det finns ju för- och nackdelar med det. Men är inte det en slags ändå uttryck för att ja, men vi bryr oss om vad andra människor säger. Vi ska inte säga det som sårar andra människor. Sen kan man diskutera vad för- och nackdelar med det där. Men jag skulle nog säga att det är ett uttryck för att empatin har ökat.
Jag tror att det är ett uttryck för att känsligheten har ökat. Och jag menar, om man går lite längre tillbaka så är det ju sant att vi är mer omtänksamma om varandra och så nu än vi var för kanske ett par hundra år sedan eller kanske 100 år sedan eller någonting sånt.
Men om vi går 20 år tillbaka?
Nej, men om vi pratar om de här processerna som handlar om att det blir väldigt viktigt vad bakverk heter och allt det där, då tror jag att det handlar, dels handlar det om en slags förhöjd känslighet. Men sen så tror jag fortfarande att det är ganska individcentrerat, för det man är rädd för hela tiden, det är för att andra ska tycka att man är olämplig. Det handlar inte så mycket om någon slags empati med andra i alla lägen. Liksom. Så det är liksom baksidan av den här känslighetsrörelsen som kanske har gått lite för långt, då, skulle jag säga. Mm.
Jag kan hålla med om det du säger, men det är ju just för att vi vill bli omtyckta. Och därför, för att bli det, då måste vi också lära oss att leva oss in i andra människor för att förstå hur de tycker och tänker. Och det är så vi kan skapa en samvaro.
Vårt behov av att bli omtyckta, det kan ju också ses som en väldigt stor nackdel. För det gör att människor får väldigt svårt att bete sig självständigt, vara ärliga. Alltså, vi blir väldigt mycket och vi är väldigt mycket, har alltid varit gruppvarelse, skulle jag säga. Och just behov av att bli omtyckta där kan också göra att vi inte liksom tänker klart, att vi inte säger vad vi egentligen tycker och alla de här grejerna som också kan bli ett problem. Så det där med behovet av att bli omtyckt, det är verkligen dubbelt. Alltså, ska jag säga.
Jag skulle fråga, om vi zoomar ut lite och bara funderar över det här att vi lyssnar mer på känslor, att känslor är viktigare och ja, som det, i den grad vi gör det nu. Är det här bra eller dåligt att vi lyssnar mer på känslorna?
Ska man kunna leva ett bra liv så måste man ju i någon mening känna in sig själv, känna in andra, använda sina känslor. Man kanske måste arbeta med dem i viss utsträckning som vi pratade om tidigare. Men det finns också en risk att vi blir överupptagna med känslor. Och det är inte alltid som det är bra att vara överupptagen med känslor. Det finns ganska många exempel på det. Alltså ett sånt exempel är till exempel att ibland så kan det vara ganska destruktivt och dåligt att fokusera för mycket på plågsamma erfarenheter som man har haft. Det som man kan kalla för trauma. Det finns mer och mer forskning som tyder på att det där med att alltid känna in i alla situationer och liksom efterfråga sina känslor kan bli ett problem för oss på det sättet att det leder till oro, till känslor som vi liksom inte vill ha.
Nu argumenterar jag för att jag blivit mer empatisk, men jag tror, om man inte då moraliserar för mycket så kan man fundera på för- och nackdelar. Men jag tror man kan också prata om att vi, kanske ibland har vi blivit överempatiska. Om jag hämtar en liten situation från mitt eget arbetsliv. Det händer ju ibland att vi har så här fuskärenden, studenter. Mm. Och då kan man ibland ha sympati. Det kan vara någon student som har haft en jättesvår situation. Men leder det då till att, ska vi inte anmäla det här? Nej, det är ju inte den liksom riktiga slutsatsen. En annan sån här diskussion som vi hade, ett inkluderande språk. Vad är det för ord vi använder? Och då kom det upp sådana där, när vi citerar obehagliga saker, rasistiska uttryck eller antisemitiska. Ska vi göra det här? Kan ju, studenterna kan ju tycka att det här är stötande. Eller vilka begrepp ska vi använda? Kan man använda begreppet västerland? Det kan ju också, så här, det kan också vara stötande. Då blir vi ju överempatiska. Det är en god ambition. Men då, alltså det vi vinner i empati och välvilja, det förlorar vi ju i forskningsfrihet eller forskningsstringens också. Det finns ju verkligen en dubbeltydighet i den här empatin. Mm.
Och här kanske vi kommer in lite på det här med känsla och förnuft. Jag vet inte, men vad betyder den här uppvärderingen av känslan för hur vi ser på förnuftet?
Jo, men jag tror att det har lett till att idealet ändå är i någon mån ett engagerat förnuft. Men det måste vara engagerat då på rätt sätt. Så det måste fortfarande vara rätt känslor. Men jag tror att den här idén om ett liksom, rent förnuft, det har blivit kallt. Jag tror att ett någorlunda avklarnat och behärskat förnuft kan nog fortfarande liksom fungera. Och ganska mycket som en slags motdiskurs till det här överdrivna fokuserandet på känslor i olika avseenden. Men det är också så att ett helt känslobefriat förnuft, det är inte längre ett ideal. Liksom. Det ses som någonting som potentiellt kan leda till att olika typer av liksom, övergrepp eller liksom, dåliga beslut och lite sådär känslostördhet som jag var inne på förut. Så på det sättet har det nog ändrats. Mm.
Det här är Filosofiska rummet om känslornas starka ställning idag med filosofen Fredrik Svenius och historikern Jens Ljunggren. och nu ska det handla om känslorna i politiken. Har det blivit mer känslor i politiken? Den känslomässiga polariseringen har ökat, alltså att människor tycker sämre om sina politiska motståndare. Många tappade hakan när Ukrainas president Zelensky blev utskälld framför tv-kamerorna av USAs president Trump och vicepresident Vance. En avhyvling som inte brukar höra till politiken i offentligheten.
And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
I'm that's backed you
far more than a lot of people said they should have.
Have you said thank you once this entire meeting?
Många blev chockade och förvånade av det här. Jens, hur förstår du den här utfällningen i Vita huset?
Det är samma diskussioner som har förts kring politik. Det fanns ett ideal så här, ja, politiken ska vara förnuftig. Det har ju visats att så är det inte, att känslor måste alltid finnas med i politik. Det går inte att tänka bort dem. Vi behöver känslorna för att fatta beslut, för att bli engagerade överhuvudtaget. Men politiken är ju en institution, den är skiftad på olika sätt. Och det finns ju lite grann, man kan se tendenser till att nya rörelser, sociala rörelser, de behöver ofta bli väldigt känslomässiga för att engagera. Så var arbetarrörelsen i början. Feminismen är en annan sån här rörelse som var också väldigt, jag tror att miljörörelsen kan man också säga samma sak. Det kan vara en väldigt bra strategi att mobilisera väldigt mycket känslor. Men sen när de här partierna ska gå mot den politiska mitten, då måste det där förändras på något sätt. Och när jag pratar om mitten då, det kan man tänka, dels är det så här åsiktsmitten, alltså innehållet, men det är också den institutionella mitten. Då ställs andra krav på det. Sverigedemokraterna är väl precis i den rörelsen nu. De är också en sån här rörelse som har mobiliserat känslomässigt väldigt starkt. Och så här, nu är de på väg in mot mitten, och det skapar ju då en konflikt där inom partiet hur man ska förhålla sig till det där. Och institutionerna i sig har ju en dämpande funktion också. Men det är det lite grann jag tänker att det har sidosats här med Trump. Det är också en sån här, hela den här magarörelsen är också väldigt så här, oerhört emotionellt laddad. Men det som Trump har gjort, det är den mobiliserande rörelsekänslan, den har han med sig hela tiden. Och det är det jag tänker att man ser här i det här klippet.
Du sa en massa saker om politik och känslor. Jag tycker jag håller med om det mesta. Det var bra poänger. Men om man tittar på den här incidenten, så var ju den lite liksom exceptionell. Därför att just det där brukar inte liksom ske när kamerorna är påslagna. Där håller man på liksom med bakom när man trätar. Och sen när man kommer ut i presskonferensen så är man liksom ändå, man är liksom överens om vad man inte är överens om. Och man håller inte på att förnedra varandra. Det där var ju, det var en slags ren makt. Alltså, satte honom på plats helt enkelt. Liksom, försökte visa vem som bestämmer. Det var en slags liksom förnedringstaktik. Och om jag inte minns fel så sa han också mitt i det här att this will be great TV. Liksom. Och det passar ju perfekt, för det är ju Trumps liksom specialitet. Det är ju det han har kunnat. Det är ju så han har mobiliserat. Okej, han har varit ute och pratat jättemycket också. Men det är genom sociala medier som Trump har kunnat bli ett fenomen. Det har inte funkat förut. Därför att de traditionella tv-kanalerna skulle inte ha släppt in honom. Han var tvungen att liksom bygga en egen bas. Och i de utspelarna som han har ägnat sig åt, vare sig han har liksom twittrat eller vad heter det nu, Truth Social, liksom gjort de här korta grejerna, eller om han har liksom spelat in en video, så har det ju varit den här typen av starka känsloutspel där man liksom visar vem som bestämmer, man har kontrollen och man tänker liksom göra upp med de andra. Så mycket av Trumps politiska karriär bygger just på det här sättet att utöva känslomakt.
Jens, jag vet ju att du använder utav statsvetaren Francis Fukuyama och hans teorier om hur sökandet efter erkännande eller behovet av erkännande driver och påverkar politiken och historien. Vad handlar det om?
Han skrev ju den här boken som har blivit väldigt ökänd för att han presenterade en tes om att det här var historiens slut. Och det ser vi att det var inte. Men det jag fastnade för när jag läste den är att han också faktiskt pekar på en utveckling som man känner igen lite grann idag. Han sa att ja, nu har vi nog kommit till ett jämviktsläge, Och han använder, han hämtar ju från Platon sån här idé till motik, och det är också en del i själen då enligt Platon, bredvid förnuftet och driften, som handlar om människans självrespekt, människans värdighet. Och där ligger ju också nära, så att säga, vreden. Fokar jag med att prata om orden dignitet och indignity. Självrespekten, när vi kränks, då känner vi skam. Men genom att bli väldigt arga så kan vi återupprätta den här självrespekten. Och så finns det två typer av det. Det är en som heter, som handlar om likhetstymus, alltså att vi är erkända som likar. Det är det som är den liberala demokratin. Det är det som handlar om att vi, fler och fler grupper blir erkända som likar. Sen finns det också en annan megatymus, alltså det här att bli erkänd som någonting mer. Och det är lite så att säga, intressant att han faktiskt nämner Donald Trump i den här boken väldigt kort och så. Han är inte alls så känd, men så resonerar han att det kan bli så i framtiden att det finns människor som inte nöjer sig med den här likhetstymotiken, alltså att bli erkända som likar, utan de vill vara någonting mer. Och Donald Trump nämner, det är ett exempel på, som han tror är en sån människa som inte nöjer sig med det. Om man nu ska förstå det ur ett sånt här känsloperspektiv, så kan jag tänka att det här är en ingång. Dock tror jag att man kan förankra det här. Det här blir ju väldigt, fokar jag mig på en väldigt så här historiefilosofisk nivå, men det finns också forskning som förankrar det här lite mer i en så att säga, samtidskontext eller en historisk kontext också.
Mm. Fredrik, vad tror du om behovet av erkännande? Hur viktigt är det som liksom, när vi pratar om känslor i politiken?
Ja, det är fundamentalt, inte bara i politiken utan för människors liv överhuvudtaget. Alltså alla människor måste känna en slags minimal självkänsla, att de är erkända, respekterade, att de betyder någonting i något sammanhang. Och de måste också känna någon form av grundläggande livsmening. Det är väl den här lilla thymosen då, som Jens pratade om. Jag tror att om människor inte gör det, då kan det bli farligt. Därför att människor som befinner sig i en sån situation, de känner sig desperata och meningslösa. Och då kan de just lätt bli offer för olika former av liksom extremistiska eller destruktiva rörelser. Och där skulle jag lägga till någonting som jag inte har pratat om. Och det är att den nya känsloskripten som vi lever med ganska stark utlevelse och en liksom betydelse av en förmåga att kunna förstå andras känsloutspel och sina egna. Jag tror att det har lett till en slags liksom omvändning. Vi pratade ju förut om att det finns en slags traditionell liksom förnuftsideal och känslan i kroppen. Och i den traditionen så är liksom kvinnorna, det är de som, liksom, som känner och därför man inte kan lita på, som bara virrar till det och sådär. Liksom, medan liksom männen är de förnuftiga. Men idag håller det på att bli precis tvärtom. Därför att kvinnorna är väldigt mycket bättre helt enkelt på känslor. På känsloförståelse. På att visa dem, på att förstå dem, på att läsa dem i olika sammanhang. Så den nya stora handikappade gruppen i det här landskapet, framförallt av sociala medier som jag pratade om tidigare de sista 10-20 åren, det är männen. Och det är då också män som liksom inte klarar av det här och inte får något slags självkänsla eller erkännande som liksom hamnar i den här gruppen som vi idag föraktfullt pratar om som incels. Men det är liksom en bredare grupp. Men jag tror att vändningen mot känslan, som vi pratar om i hela programmet, är faktiskt också en vändning där kvinnans sätt att vara har liksom blivit mer av ett ideal, medan mannens sätt att vara allt mer betraktas som ett problem. Och förut var det tvärtom.
Jag tänkte jag skulle gå tillbaka till det här med erkännande. Och Jens, du nämnde ju att det här används av forskare för att förklara vad vi är i politiken idag. Hur då?
Ali Russell Hochschild har gjort en jätteintressant undersökning där av...
Hon är sociolog.
Hon är sociolog, ja, precis. Och av Tea Party-rörelsen, som ju är en... Det var ju för några år sedan då. Men det här är ju en bakgrund då till Trump idag. De levde i en sån här upplevelse att förlorad värdighet, förlorad stolthet. Och den kom ju från flera olika källor. Det var liksom arbetsvärlden, det var där automatiseringar, arbeten flyttade ut. Men också själva upplevelsen här att det som de stod för, deras ideal, deras könsnormer, deras religionen som de står för, deras lokala identitet, allt det där, det ifrågasattes. För då fanns det den här liksom, i urbana eliten där med jämställda människor som kör elbilar och sådär, som har PK-värderingar, som missaktade allting. Och så tyckte de att alla de här underordnade, de etniska grupperna, svarta, etnicitet, kvinnor, de fick en förkörsrätt framför de egna. Och då menar de att det handlade väldigt mycket om den här liksom känslan av värdighet. Alltså att upprättelse, respekt, att återvinna sin stolthet för det här, sitt liv, sin livsstil. Och nationalism är ju ofta, kan ju ofta vara ett svar på, det är ju ett sätt att skapa värdighet. Och där tror jag man kan säga, det är en viktig grund till det här Make America Great Again. För där har man det, vi ska vara stolta. Nu får vi se hur det går, men det verkar ju som att så här, Trump-administrationen också åsidosätter den, så att säga, ekonomiska rationaliteten. Det finns ett hat mot Europa, vi ska sätta dit dem. Så där. Det är någonting som har gått förlorat, det ska vi återvinna. Bara för att återkoppla till den där Zelensky, han säger då, det är lite så här också, du ska ha respekt för mig. Så där tycker jag det kryper ner på mikronivå.
Ofta beskrivs det ju som att det är problematiskt med känslor i politiken, för det finns en rädsla för att ilska och andra känslor ska utlösa våld och hat, och samtidigt som känslor är engagerande och mobiliserande och en drivkraft för att komma till rätta med orättvisor. Vilken plats bör känslorna ha i politiken? När blir känslorna farliga?
Ja, alltså de måste ju ha den här grundläggande platsen av att motivera människor. Det är ju liksom det viktiga. Annars finns det ju inget politiskt engagemang. Om politik ska vara någonting mer än att bara liksom styra och kontrollera, så behövs de på det sättet. Men starka politiska känslor i grupp har liksom ända i alla fall sedan franska revolutionen, ända sedan romarriket, ända sedan alltid kanske varit ganska, de är riskabla, för att det är lätt att det liksom löper amok på olika sätt när man känner stark ilska, rädsla eller avsky. Och när man gör det i grupp så sker också den här typen av förstärkningsprocesser som jag pratade om förut. Det uppkommer en slags resonans liksom. Och idag gör den det inte bara genom att man träffas på torget och går ut i en sån här massa liksom och slår sönder på stan, utan man gör det ganska mycket medierat, alltså på olika typer av sociala medier. Och jag tror att i de processerna så finns inte så väldigt mycket, som jag var inne på tidigare, empati kvar. Utan där kan det snarare bli så att när man känner på det här sättet, att det viktigaste är på något sätt att definiera sin ingrupp mot en utgrupp.
Men är det en slags gemenskap som är viktigt?
Ja, det är en slags gemenskap, och då är vi tillbaka på det där igen. Att jag tror att den allra, alltså jag pratade ju förut om att det här att ha en livsmening och en värdighet, en slags thymos, det är liksom absolut grundläggande för att kunna existera som människa. Men den värdigheten är nästan alltid kopplad till någon form av grupptillhörighet. Och genom de starka känslorna så kan grupper ställas mot grupper på ett sätt som gör att människor slutar att tänka. Och jag menar, om vi ska kunna komma överens i ett samhälle och det ska liksom styras på något sätt som inte urartar inbördeskrig eller krig, då kan vi inte bara gå omkring och känna i grupper, utan vi måste tänka, vi måste resonera med varandra. Och det är trots allt ett mer förnuftigt ideal, att man liksom måste på olika sätt, man måste prata med fienden, som idealt inte är en dödsfiende, utan någon som snarare har en annan uppfattning. Det är liksom så som vi tänker oss idealet för samtida politik, som kanske inte har existerat så väldigt, väldigt länge, men som i alla fall jag betraktar som väldigt mycket mer framgångsrikt om vi ska överleva i framtiden.
Om vi tittar framåt då, vart det här är på väg, om man ser statusen för känslan som en vågrörelse genom historien, var är vi på väg nu? Har vi passerat någon kulmen eller fortsätter det här bara?
Väldigt svårt att säga. Alltså, pendeln har en tendens att pendla lite fram och tillbaka. Om det finns någon sån här spaning, det kanske ni har gjort någon filosofisk ström på, så är det ju att unga idag sägs vara intresserad av stoicismen. Stoicismen är ju ett antikt ideal som handlar extremt mycket om känslobehärskning. Mm. Så det skulle ju vara någon slags, jag har ju pratat om det också tidigare, att det finns också en slags reaktion på den här utlevelsekänslorörelsen. Alltså när man liksom efterlyser mer av förnuft och handling och inte massa känslor. Och stoicismen är ju ändå liksom extremare. Den stoicistiska hållningen är ju att känslor är någonting som vi överhuvudtaget inte bör engagera oss i. Liksom. Så att
det... ja, du har varit lite inne på att vi är trötta på alla de här känslorna.
Ja, men frågan alltså, det, grejen är vilka som är trötta. Det där är sega processer. Ofta när de som har liksom gått i början av såna här känslorörelser, det är de som kanske börjar tröttna, men det är först då som majoriteten är där. Liksom, så att det kan kanske dröja ett tag till. men det finns reaktion. Det kan vi säga då, och de skulle ju kunna liksom materialiseras mot att pendeln svänger lite tillbaka, men ja, jag vet inte om det kommer att bli så.
Jag kan tänka mig en sak som jag tror att den här processen som vi pratar om, att vi tittar på känslorna mer, det är en slags verklighetsanpassning som vi var inne på. Alltså det är ju så människorna är, vi är ju känslovarelser. Det ligger ändå kanske lite närmare sanningen om vad människor är och så, att på det sättet så säkert kommer det gå i vågor på olika sätt, men det kanske är svårt att släppa helt.
Du ser inga tecken på avmattning, eller?
Nej, jag gör nog inte det.
Hörrni, nu undrar jag vad ni har haft för upplevelser som har satt sprätt på tankarna och kanske känslorna också. Film, bok, annat. Fredrik?
Ja, jag skulle vilja komma tillbaka till det som jag sa tidigare, att det har skett en slags omvändning, att kvinnor faktiskt är bättre än män på att liksom läsa det här nya känslolandskapet, och att män tenderar att få problem där. Jag såg igår kväll klart en miniserie, 4 avsnitt, en tv-serie som går just nu och som det pratas om väldigt mycket, som heter Adolescence. Och den handlar just om vad den här ganska mycket på sociala medier tillvaron gör med unga människor, och framför allt vad den gör med ungdomar och pojkar, så att säga. Och på vilket sätt de kan hamna i just en sån här erfarenhet av att helt sakna någon slags liksom värdighet och betydelse, och vad de kan komma att göra då. Och att de hamnar där i det här fallet med den här unga pojken handlar ju just väldigt mycket om en slags liksom oförmåga att överhuvudtaget förhålla sig och förstå sina egna känslor och kunna läsa andra människors, kanske flickors, kvinnors känslor. Så att den skulle jag vilja rekommendera. Jag måste säga att det har pratats mycket om den. Jag tror det var lite hype, men den är faktiskt enormt bra. Alltså.
Den här boken har jag inte läst än, men den berör ju mitt forskningsfält, och den berör väl också lite grann känslor. Det är en bok som heter National Symbols at the Olympic Games, An Olympics Without Flags. Och det är en dansk-tysk historiker, Jörg Krieger heter han. Han har utgått från att 1968 inom IOK så fördes en diskussion om att på olympiska event så skulle man avskaffa det här med flaggor. Det är forskning, men det är också, han tar ställning här och han argumenterar för att man skulle nog faktiskt avskaffa flaggorna, för att det här är en slags, det här har vi känslorna, den nationella känslorna här, att ska vi inte ta ett steg till, är det inte dags nu att vi så här utvecklar idrotten, det är för nationalistiskt, vi känner lite för mycket kring det här, det är för mycket flaggor. Och argumentationen är, vad jag har förstått, att han vill propagera för ett olympiska spel utan flaggor. Jag vet inte vad jag kommer tycka om. Jag är säker på att den är välskriven, och jag är säker på att den är intressant. Så mycket kan jag säga.
Okej, tack. Filosofiska rummet om när känslorna regerar är slut. Och de som tänkte och kände var Fredrik Svenius, professor i filosofi vid Södertörns högskola, och Jens Ljunggren, professor i historia vid Stockholms universitet. Producent var Marie Liljedahl. Jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Vill du hänga med oss, gå då in i appen SR Play, sök upp Filosofiska rummet och klicka i hjärtat, så får du nya avsnitt serverade nästan som på silverfat. Roligt att du lyssnade denna gång. Vi hörs!
Hälsade alltså Cecilia Strömberg Wallin. Första sändningen varannan söndag klockan 17. Numera varvas sändningstiden på söndags eftermiddagarna med programmet Allvarligt talat.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Hur kan man hantera relationen till syskon som kontrollerar omsorgen om en sjuk förälder när man själv vill bidra men inte kan vara fysiskt närvarande? Hur kan man finna fred i en situation där ens vilja att hjälpa möts av krav och utestängande och samtidigt se till att föräldern inte blir lidande?
Kan man ge en trisslott till en person som har en allvarlig sjukdom och ligger för döden?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Vi finns året runt på webben och i appen Sveriges Radio Play. Och i radion hörs programmet varannan vecka, söndagar klockan 5. Välkommen och lyssna på Allvarligt talat i P1.
Nu på söndag klockan 17 är det Majgull Axelsson som svarar på lyssnarnas frågor i Allvarligt talat i P1.
Hej, hej! Det här är Louise Epstein.
Igår så drömde jag en mardröm.
Gjorde du det?
Inför att jag skulle vara med i det här programmet.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Då träffade jag djävulen själv.
Men är det jag det? Vi lär oss något nytt i varje avsnitt. Hur var han då?
Otäck.
I hjärnan på Louise Epstein, nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Det är fredagkväll den 4 april. Magnus Victorin heter jag som presenterar programmen och poddarna här under kvällen och natt mot lördag. Och jag jobbar tillsammans med ljudtekniker Ann-Charlotte Grois. Närmast denna P1-kväll ska vi få lyssna till Tankar för dagen med författaren Stefan Lindberg.
Jag är så fruktansvärt trött på alla som ska vara bäst hela tiden. Det är liksom det enda vi möter. Det enda vi uppskattar. Det är som om människorna som flänger omkring i gamla och sociala media tror att det är Guinness rekordbok. Han tjänar mest i din kommun, står det på löpen. Så mycket är den och den fotbollsspelaren värd. Världens högsta hotell ligger i Dubai. Nej, jag har börjat längta efter lite mer alldaglighet. Eller kanske ett slags omvänt predikament. För jag tror att vi är många som skulle få syn på oss själva lite klarare då. Och vi mätte på ett annat sätt. Han tjänar sämst i din kommun. Så kan det väl få stå på en löpsedel någon gång. Så lite är den och den fotbollsspelaren värd. Världens lägsta hotell ligger i Skövde. Vad jag far efter är väl att det mesta av våra liv utspelar sig i ett varken sämst eller bäst ingenmansland. Där hör det vanliga i oss hemma. Men ibland blir också jag en fruktansvärd människa. Speciellt sena kvällar. Speciellt tillsammans med människor jag vill impa lite på. De där som liksom inte verkar bry sig om min så kallade status. Då börjar jag skrävla om hur bäst jag är. Hur fullkomligt genialt och oalldagligt allt som någonsin kommit ur min penna eller mun varit. Och vilka jag har känt. Och vilka som har känt mig. Och vilka som har känt att det var helt fantastiskt att känna mig för att jag kände den eller den. Sen tar jag bussen hemåt i natten och skäms över min högfärd och min centrumvilja. Varför håller jag på så där? Är jag rädd för att omtalas som den sämste, den värste, den som tjänar minst i kommunen? Kanske. Samtidigt vet jag ju att de gånger jag uträttat storverk, för det har jag, även om inte alla verkar förstå det, så var det för att jag utmanade mina allra sämsta sidor. Det jag är kass på. Det jag inte kan och inte vet hur man gör. Min egen litenhet, om man så vill. Det där som vi ställs öga mot öga med när vi sitter på bussen hem och vårt skryt har tystnat. en helt halvkass människa på en buss i natten. Som ser ut ungefär som alla andra och vars främsta kännetecken är att han gör så gott han kan. Det är också ett liv. Jag tror inte att det är så farligt att vara dålig. Man är ingen grå medelmåtta för att man är dålig från tid till annan. Tvärtom är det nog ganska kännetecknande för den här världens medelmåttor att de exakt aldrig är dåliga. För till och med medelmåttan kan vara bra ibland. Jättebra. Men aldrig riktigt dålig. Och om man inte har förmågan att vara riktigt dålig, att konfrontera sin uselhet, kommer man aldrig att uträtta några storverk. Och det är väl det som kännetecknar en medelmåtta. Men nej, usch, nu börjar jag ju låta som den där fruktansvärda människan igen. Ganska medelmåttigt bara det. Ljuger jag inte för mig själv nu? Sitter här och hyllar den sämsta och lägst i någon slags falsk exotism. För att leda i bevis att jag inte är grå och medel. Nej, det här måste jag sluta med. För alla kan inte tjäna mest i kommunen. Alla kan inte vara världens dyrbaraste fotbollsspelare. Och det finns gränser för hur många som får rum på världens högsta hotell.
Stefan Lindberg, författare, gav oss fredagens tankar för dagen. Producent för programmet Mette Göthberg. Och du lyssnar till Sveriges Radio P1.
Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En domstol i landet Sydkorea har bestämt att landets president Yoon Suk-yeol måste sluta. Presidenten har varit avstängd från att leda landet sedan i december förra året. Han stängdes av för att han stängde ner parlamentet, landets riksdag, under några timmar. Han bestämde också att särskilda krigslagar skulle gälla istället för de vanliga. Det blev väldigt oroligt i landet när han gjorde det här. Många var ute och demonstrerade. Domstolen tyckte det var fel att han införde krigslagarna och att han därför måste sluta. Nu ska man välja en ny president i landet. I helgen är det premiär för pjäsen Vipeholm, Tiden före framtiden. Teatergruppen Järnet i Karlstad hoppas att publiken ska bli berörd av pjäsen.
Hörrni, ungdomar, ska vi vänta på tåget scenen?
Regissören Ilga Jaunsems berättar vad hon tycker om att spela pjäsen Vipeholm, Tiden före framtiden.
Svårt, utmanande och en väldigt viktig pjäs. Så.
Tåget kommer!
Flitkaffe!
Pjäsen handlar om Vipeholm. Det var ett stort sjukhus och hem för personer med funktionsnedsättningar. Och det har funnits i verkligheten. Vipeholm var inget bra ställe och de som bodde där hade det dåligt. En del av dem blev utsatta för experiment. De fick äta söta och sega kolor så att de fick stora hål i tänderna. Skådespelaren P.O. Hallerbäck berättar att han tvekade först om han ville göra just den här pjäsen.
Jag var skeptisk till en början till den här pjäsen. Men sen tänker jag på det här att inget samhälle är bättre än vad det visar i sin omsorg om de mest sårbara. Och när jag kom på det så förstod jag att nej, den här pjäsen måste vi spela.
Pjäsen om Vipeholm har spelats på Stadsteatern i Stockholm tidigare.
På Stadsteatern så valde man att ta med skådespelare som har intellektuell funktionsnedsättning, men det har inte ni gjort. Varför inte då?
För att vi inte känner någon som kan vara med. Så vi har hittat en annan lösning på att försöka berätta det som de berättar på det viset.
Om ni skulle sätta upp den här pjäsen igen efter den här omgången, skulle ni kunna tänka er att bjuda in en skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning då?
Jajamän, man är jättevälkommen.
Reporter det var Laila Karlsson. Elever från anpassade gymnasieskolan vid DGR-gymnasiet i Norrköping har hållit i en egen modevisning.
Det kändes härligt, men nervöst, för att det kändes som alla kollade på en. Men efteråt fick man en massa beröm och det tyckte jag var härligt.
Tila Amrén, 16 år, och Ellen Nord, 20, är två av eleverna som ska gå catwalk med sina klasskompisar.
Det betyder jättemycket, och att alla kan få visa vem man är och att alla får vara den man är. Och man liksom kan liksom visa att vi är lika värda som alla andra som inte har någon funktionsnedsättning.
Ingen bryr sig om just på catwalken funktionsnedsättningen, utan att vi tänker att vi är som vilken människa som helst.
Och Susanne Egge, du är lärare här. Varför ville du styra ihop det här för dem?
Det är inte bara jag, utan det är alla mina kollegor och alla de här härliga eleverna som har jobbat på temat mänskliga rättigheter. Och vi har jobbat mycket med att alla ska få vara sig själva och få glänsa. Och nu får alla glänsa.
Det var Emma Ödman på P4 Östergötland som intervjuade. Och till sist en nyhet om den här artisten. Ja, för Fröken Snusk har bytts ut. Det är nu en annan person bakom den här rosa masken. Det skriver Fröken Snusk-producent Rasmus Gossi på Instagram. Han skriver att tjejen som tidigare var bakom masken nu vill göra något annat och prova att släppa sin egen musik. Den nya Fröken Snusk kommer fortsätta släppa musik och uppträda. Och det var också allt för kvällens klartext. I studion idag i Karlstad så står Elias Andersson som önskar dig en trevlig helg.
Här är Ekot. Ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, har utfärdats efter att ett misstänkt farligt föremål har hittats i Västra hamnen i Malmö. Polisen har spärrat av området, och enligt nationella bombskyddets första bedömning så rör det sig om flera farliga föremål. Polisen uppmanar boende i området att hålla sig borta från fönster och balkonger. Betalföretaget Klarna pausar nu sin planerade börsnotering efter de senaste dagarnas turbulens på börserna. Det här uppger källor till Wall Street Journal. Att fullfölja planerna på börsnotering vore för riskabelt för bolaget, säger Peter Malmqvist, som är fristående ekonom.
Alltså det vi ser igår och idag på alla börser, det är bland det värsta jag har sett. Så att jag är inte det minsta överraskad, eller snarare det är precis vad jag förväntar mig.
Peter Malmqvist är övertygad om att Trumps besked om handelstullar är anledningen till att Klarna nu pausar bolagets börsnotering. Att få investerare att satsa på aktier i ett relativt okänt bolag på amerikanska börsen i det här läget är nästintill omöjligt, säger han. Och tillägger att det inte är ovanligt att bolag gör så här för att vänta in ett bättre läge på börsen.
Man förbereder sig på olika sätt att komma in på börsen. Och det är en så pass lång bana fram till börsen så hela företaget är inställt på det. Det brukar ytterst sällan inte bli av. Utan det är att man plockar upp det i ett senare läge när marknaden har stabiliserats. Och det brukar vara ungefär ett halvår, 8 månader eller någonting sånt. När man väl tänker sig att plocka upp noteringen igen, då kommer man ju behöva göra om många av de här processerna. Så att ställa in en börsnotering, det är ingenting som bolagen gör lättvindigt eller någonting sånt.
Säger alltså Peter Malmqvist, fristående ekonom. Reporter var Ida Svansbo. Och Ekot har sökt Klarna, som inte vill kommentera de här uppgifterna. Minst 14 människor har dödats i en rysk robotattack mot president Volodymyr Zelenskyjs hemstad Kryvyj Rih. Det här uppger flera nyhetsbyråer nu ikväll. I attacken ska också uppemot 50 personer ha skadats. 6 av dödsoffren var barn, uppger den lokala guvernören. Staden ligger nära krigets frontlinje. Utbredningen av vinteris kring Nordpolen var under mars månad den minsta som någonsin uppmätts, det rapporterar Danmarks meteorologiska institut, DMI. Minskningen av istäcket jämfört med genomsnittet för mars motsvarar hela Englands yta enligt DMI. Institutet varnar nu för att den låga isutbredningen kan skapa en självförstärkande effekt och ge en varm sommar. Ekot Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Om lite drygt en timme börjar fredagens upplaga av Studio 1 kväll. Den här timmen ska vi få en utförlig prognos om land- och sjöväder. 10 i 10 kommer den från SMHI. Vi ska sända ett radiofynd, kortversionen av fredagens Ring P1 och programmet Bildningsbyrån från UR som börjar om en halv minut.
Spanarna.
För snart kan det vara för sent. Det är egentligen bara att se framtiden an.
Ombytta roller slutar inte här. Nej, snart kommer vi få leva i en framtid där vi alla blir huvudpersoner i en ny version av ombytta roller.
Och orden på allas läppar, det är lite lagom fartlek.
Fredagar och lördagar i P1 och när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Vi hörs i Spanarna.
Och de som har lite extra koll på framtiden den här veckan är Göran Everdahl, Jessica Jedin och Niklas Källner. Programledare för Spanarna denna gång är Kattis Ahlström. Och programmet finns som sagt i appen Sveriges Radio Play och sänds imorgon här i P1 på förmiddagen efter nyheterna.
Det här är Bildningsbyrån från UR.
Han och hans syskon skulle resa någonstans och hamna på någon station.
Pojken Bimrao väntar vid tågstationen på att bli upphämtad av sin pappa. Han är full av förväntan och vet ännu inte att den här dagen kommer att etsa sig fast i hans minne för alltid.
Och där bemöts av folk på ett otrevligt vis.
Och när stationsmästaren väl får reda på att de tillhör en grupp som kallas för oberörbara, blir allt bara värre.
Och inte förse dem med mat och vatten och liknande på samma vis.
Från och med nu är det ingen som tittar på honom med vänligt inställda ögon. Och ännu mindre riskerar att röra vid honom.
Just för att de kunde bli förorenade.
Bildningsbyrån handlar idag om den indiska sociala och politiska ledaren Bimrao Ramji Ambedkar. Han föds in i ett kast som gör honom oberörbar. Men mot alla odds utbildar han sig och blir daliternas, alltså de oberörbaras ledare.
We want untouchability to be abolished. You see? But we also want, you see, that we must be given equal opportunities.
Och som han säger här i en intervju med BBC från 1955, så vill han utplåna oberörbarheten och se lika rättigheter för sitt folk. Vilket visar sig inte bli så enkelt.
Att han ändå genom utbildning och på kanske för många ett oväntat sätt lyckades stiga i anseende, höja sin egen personliga status.
Ted Svensson är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet och forskar om Indiens politik och moderna historia.
Han blev väldigt centralt involverad i viktiga frågor om hur den indiska demokratin skulle utformas.
Och när Indien väl får sin självständighet 1947 från britterna, så är det han som skriver landets konstitution.
Väldigt unikt att en person med hans bakgrund skulle hamna i den här rollen att få skriva det självständiga Indiens konstitution.
Henrik Chetan Aspengren är senioranalytiker vid Utrikespolitiska institutet och jobbar med frågor som rör Indien.
För Ambedkar var det en oerhört stark drivkraft att han hade blivit utsatt för den här diskrimineringen. Ambedkar föddes i slutet av 1800-talet. egentligen 1891 för att vara lite exakta.
Bhimrao Ramji Ambedkar kommer till världen i en liten garnisonstad som heter Mohau i centrala Indien, som vid den här tiden har styrts av britterna i mer än 100 år.
Han tillhörde en kastgrupp, som kallas Mahars.
Och de är egentligen en sorts väldigt lågkastig grupp som på den tiden betraktades som oberörbara.
Att Bhimraos pappa Ramji är oberörbar hindrar honom inte från att vara soldat i den brittisk-indiska armén.
Det här lite grann gjorde att Ambedkar under sin tidiga barndom var fri från de allra starkaste upplevelserna av kastdiskriminering.
Och det är också tack vare att hans pappa är soldat som Bhimrao får gå i skolan, vilket är extremt ovanligt bland de oberörbara.
Man kunde till exempel då som oberörbar, man fick inte dricka från brunnarna som de andra lite mer högkastiga invånarna drack ur. Det gick inte att dela hus i råd. Man var helt enkelt segregerad från byns gemenskap. Och det här växte han upp i.
Och skolan blir inget undantag. Trots att lärarna uppskattar Bhimraos skarpa intellekt så behandlas han som om han vore pestsmittad i klassrummet.
Där han fick ta med sig sin egen lilla säck och sitta på när de andra satt på stolar och bänkar i klassrummet. Det kunde vara att han inte fick dricka vatten ur samma karaff som de lite mer högkastiga. Utan det blev tvungen att antingen vara en mellanliggande kast, alltså kanske en bondbarn som hällde upp vatten till honom. Det var liksom en vardaglig diskriminering som höll honom från att ingå i gemenskap.
Bhimrao är 14:e och yngsta barnet i syskonskaran. Men när hans mamma dör plötsligen så får han och några av hans syskon bo hos en moster som är sjuk och har funktionsnedsättningar. Då hon knappt kan ta hand om sig själv så får Bhimrao och hans syskon klara sig så gott de kan på egen